Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell och med...
Elinor Svensson.
Ja, hej.
Hej. Elinor Svensson.
Elinor. Irina. Ja, jag vet inte.
Är det okej att driva med ryska nu för att de har fuckat upp sig? Fuckat?
Det är väl det.
Det kan säga det att härmar Putin.
Men har det inte alltid varit det?
Jo, det har det.
Vi har väl aldrig slutat driva med ryssarna? Det är därför de är sura.
True that.
Varför tror du de är fascister i Italien? Vi driver med dem hela tiden.
Ja, de är jävla äckel.
Hur mår du?
Nej, men jag mår väl helt okej.
Okay.
Du vet.
Sa hon,
ska man förvänta
on the verge of a breakdown.
Ja, jag var lite det mitt på veckan.
Ja.
Men nu har jag liksom kommit tillbaks, kan man säga. Lite. Mm.
Det var synd att du inte kunde göra landskampen med mig.
Ja, men, vem blev det då?
Jag fick föreslå andra namn då, så då föreslog jag Marcus Tapper. Och det var så himla roligt för att vi var roliga människor. Vi mötte Daniel Sanchez och Josefin Sonck. Men också, framför allt, var det roligt att jag och Marcus, vi är inte så här kavajmänniskor, någon av oss egentligen.
Nej.
Alltså att vi alltid har kavaj. Men så kommer vi dit i nästan likadana kavajer. Och typ samma frisyr. Båda har hästsvans. Så himla mycket gulligt av oss.
Nej, sluta, gud, jag bara skratta. Vadå, den här beige eller?
Nej, jag hade på mig min pappas gamla kavaj. Den är hundtandsrutig.
Åh, snyggt.
Väldigt. Och så är den då lite oversized.
Mm.
Och så hade han också en väldigt smårutig svartvitt kavaj. Och vi bara, vad är det som händer här? Hallå?
Verkligen.
Gud. Det var väldigt, väldigt skoj. Och det finns att lyssna på i efterhand om man vill lyssna på när jag är med i landskampen.
Mm. Och men, det är så trevligt att vara med där, men jag fick inte ihop det.
Det går inte alltid, det gör
det.
Nej, man kan inte hålla på och vara överallt jämt.
Nej, men Bettan har varit sjuk och sådär. Det är bättre nu. Alltså, jag har fått sätta upp en liten knopp på huvudet på henne. Det har varit min dröm sen.
Nej, men...
Hon föddes kanske.
Är det sant?
Nej, men hon har liksom, man får inte röra hennes hår liksom annars. Men hon har varit liksom mer och mer.
Ja, för jag tänkte precis, hon har ju haft långt hår.
Mm.
Men det har bara
jag har börjat få göra flätor nu som man har haft mycket.
Mm.
Och sen så tog jag ut dem och då liksom var det som att hon bara, jag vill ha en fläta mitt på huvudet. Och då visade sig att hon tror att fläta bara är liksom det man sätter upp håret med.
Jaha, den lilla snodden.
Mm. Så nu, alltså det är så gulligt så att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Åh, oh, fy fan vad mysigt. Åh, gullis. Alltså, jag har ju alltid varit på hennes goda sida. Mm. Sjukt nog, för jag har ändå sagt till henne några gånger så här, oj, 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 så kan du inte göra. Och då brukar det ju vara att man hamnar på hennes shitlist.
Ja.
Men jag har klarat mig. Men sen när vi var i New York, satan vad sur hon blev i slutet där på mig. Men hon såg mig bara liksom big frown, jättesura ögonbryn och tittade på mig och bara...
Oh. Men det är en fas alla måste gå igenom, jag vet inte.
Ja. Ja, men det är verkligen min tur. Hon kanske känner på mig att nu är jag redo att hantera det. Ja. I mean,
tyvärr, alas, she felt wrong.
Ja, för det var väldigt mycket. I början var det kul och jag jagade henne och lalala. Men sen de sista dagarna så var det... Så sa jag någon gång, men va? Är du sur? Hon var Och så sa Johan, men Betta, man kan inte vara sur på alla. Hon var det är jag inte. Men okej, vem är du sur på då? Och så pekade hon på mig och bara, på han. Jag bara, just det. Där satt den. Fan också. Touché.
Ja, det.
Men den tog verkligen, för att hela min barndom så har alla trott att jag har varit kille. Aha. Alltså, även när jag hade så långt hår att det gick ner till rumpan liksom.
Mm.
Så var folk så... Om deras bebis tittar på mig och bara, tittar du på den killen? Jag bara, men alltså.
Ursäkta.
Hur långt hår ska jag behöva ha?
Ja.
Bara för att jag var lite knölig i ansiktet liksom.
Ja. Ser ut som en jävla majrova i färgen.
Ja, men typ. Mina preteen-drag innan de hade landat på sina ställen.
Ja. Ja, men alltså hon säger ju han till alla.
Mm.
Det är inte...
Nej, men det är snyggt. Jag respekterar det.
Mm. Jag vill inte rätta henne, det är för kul.
Ja, nej, men du har
inte ens försökt läsa henne.
Ja. Jag är för det.
Det känns kul.
Mm.
Nej, men jag tror att ni är fine igen. Ikväll ska vi hem till min syrra och då kommer mormor och säger att då kommer mormor. Och grejen att hon har inte, min syrras man Chris, har ju hon liksom alltså skrikit när hon har sett och sprungit åt andra hållet. Och så nu hon bara, nej jag vill inte vara med han, jag vill bara vara med Chris.
Åh, Chris!
Alltså hon kör ju liksom den där grejen, den här väldigt toxiska sättet. Att,
ja, väldigt. Spela ut folk mot varandra.
Ja, och man vet aldrig vart man har den. Alltså så.
Och det är ju väldigt mycket att om man säger till henne att oj, du kan inte stjäla det här saltkaret från Cat's Deli. Då är det så här, hon bara, vad i helvete? Varför vill du förstöra mitt liv?
Ja.
Och är liksom...
Hur vet du det? Hur kan du veta vad man får och inte får?
Mm. Jag visste inte att det var du som skrev lagarna här i New York.
Och varför hatar du mig? Det vill de ha en beef.
Det är bara mig. Du säger till. Du säger inte till de andra. Det var så himla roligt då när hon liksom bara vägrade släppa det här saltkaret. När hon satt i sin vagn och bara öste på. Och så bara, nej tyvärr vi måste lämna det. Du måste lämna det. Släpp det nu. Och hon vägrade släppa det. Men sen till slut så gick hon med på att hon hällde rätt mycket salt i handen. Och sen släppte hon det. Och bara, okej, nu kan du ta det.
Så det där saltet alltså. Och rent salt, det är hennes bästa grej.
Ja.
Mm.
Och jag älskar salt.
Ja, jag vet. Jag blir jätteorolig av det. Men det är gott. Men jag låter det bara vara. Ja. Ja. Så kan det vara. Så
leva
kan det vara.
Och låta leva.
Så brukar man säga, ja. Vad heter det? Du vet de här finska tjejerna som har blivit så här virala som snackar skit om Loreen.
Ja.
Älskar dem.
Mm. Otroligt.
Jag
hade ju PMS när jag såg det.
Ja.
Så jag reagerade inte exakt som... Alltså, när de sa, sluta claima ABBA Sverige, ABBA i hela världens, då tappade jag det.
Ja, men där är inte jag heller med.
Nej, där blev jag så. You wish!
Alltså, vi förenas 100% i hatet mot Loreen. Alltså,
ja.
Jag klarar inte av människan. Men också att så här, bara det att de pratar så himla underbart.
Ja. Ja, men båda
den
de
där
två.
Finska, alltså den där finlandssvenskan är ju...
Så himla fint. Jag älskar det. Att en av dem är lite mer lite vass och den andra är lite mer släpig. Det är verkligen...
Det är som att man bara, var ligger deras podd? För jag måste liksom, vart ligger deras program? Jag måste alltid lyssna på dem.
Nej, jag har ingen aning. Men det är väl finska.
Och varför talar vi inte alla så? Det är så trevligt.
Mm, verkligen. Och... ja, alltså, jag stör ju mig väldigt mycket på Loreen. Vi kan kanske inte säga att vi hatar Loreen.
Okay,
jag vet inte. Det är väldigt, det är starkt. Men
det är
ju ett hennes manér. Jag har svårt för det. Och jag la upp det på Twitter också. Där jag var så här, kul att Sverige vann, men jag kan inte riktigt förlåta detta. Och så var det ett klipp när hon blev intervjuad om sin låt. Eller bla bla bla, någon TikTok. Mm. Och då var det många som svarade, liksom, svarade på min tweet och var så här, alltså, haters gonna hate. Och liksom, så omoget och hålla på. Mm. Kan hon inte bara få vara som hon är? Bla bla bla. Man bara, men, jo, det är klart hon får. Jag skriver till henne. Hon är en kändis som jag har skrivit. Vad är det som pågår här?
Jag hade tappat om någon skrev det om mig. Tappat det.
Jo, men du hade ju inte sett det.
Nej, men hade jag... Men, alltså, om någon skriver något om mig som jag inte ser, jag hatar det. Men alltså...
Ja, ja. Jo, men... Är man kändis så?
Nej, men det finns... Ja, absolut, absolut. Nej, men jag bara... Men jag klarar ju inte av maner överlag på det sättet.
Nej. Nej, men
det är inte. Det är svårt. Plus att låta man jättedålig. Så.
Jag har inte lyssnat på den faktiskt.
Jag hörde den en gång. För jag såg inte Eurovision, men jag såg svenska.
Mellu. Såg du Mellu? Fan vad bra.
Varför måste jag säga det här? Men det var bara för att jag liksom... Nej, men de där två tjejerna är mina liksom spirit animals. Nu är jag lite inne på liksom att bli devoted fan.
Mm.
Ja,
men jag är också lite trött på dem. Inte för någonting de har gjort, utan för att de är så jävla hypade.
Ja. Nej, men jag är jättetrött på att folk ska dela det hela tiden. Man bara, alltså, varför pratar jag om det i den här podden? Klipp bort det egentligen. Varför? Det är så dumt. Ja, är bara en del av det jag egentligen stör mig på nu också.
Man måste ju också visa att man är med. Vi, det är inte det att vi har missat det.
Vi så här, en och en halv vecka senare. Vi är med.
Eller hur? Man fortfarande var med.
Vi spelar inte in det här så långt efter, vill jag bara säga. Men det är väl det. Var det.
Mm.
Ska vi börja eller?
Det gör vi verkligen.
Igång.
Hurra! Yes, little lady. Mm-hmm. Jag är lite bakis idag. Mm. För jag har en ny kompis i Rågsved som vi... tillsammans går vi till Stammiskrogen här som vi har. Papagallo. Gud.
Vad trevligt.
Mm, dricker oss lite fulla och pratar. Så himla mysigt. Så idag är jag lite slut. Mm. Men jag har till dig utgjutet en seriemördare.
Oj, oj, oj.
Jojo, vet du. Han heter...
Alltså jag hittade en så jävla trevlig seriemördare som jag liksom researchade ett tag tills jag bara vänta. Kollade upp. Nej, men honom har jag gjort för flera år sedan.
Du hade det. Mm, men det är min nya stora skräck. För jag... Man minns ju ingenting, men min nya, den är gammal. Men det får liksom inte hända.
Nej.
Och om det händer någon gång så bara låtsas vi som ingenting, okej?
Okay? Ja, men då håller alla bara käften och går vidare i livet, så gör vi. Ja.
Men den här tror jag inte vi har gjort, vilket är lite sjukt. Men han heter alltså Bobby Joe Long.
Eller vänta.
Nej, lägg av. Jag har redan frågat dig om vi har gjort det.
Ja, okej, då blandar jag ihop det.
Jag skrev till dig i veckan och frågade, känner du igen det? Du bara, ja, jag känner igen det, men jag tror inte att vi har gjort det.
Nej, men vet du vad, den andra hette, men det var faktiskt lite likt. Nej, men gud, okej, fortsätt.
Jag trodde du gjorde det på skämt och jag blev så fruktansvärt förbannad, för du har gjort det så många gånger.
Det är inte kul längre, det var aldrig kul.
Och som sagt, har vi gjort honom så prata inte med mig om det. Det är privat. Han heter Robert, som du talas. Robert Joseph Long, men han kallas Bobby Joe Long.
Mm-hmm.
Och jag har läst på massa Wikipedia-sidor om honom och så. Och så har jag kollat på crimesandinvestigation.co.uk.
Mm-hmm.
Och All That's Interesting hade en lång artikel om honom. Ett par inslag från Fox 13, Tampa Bay. Och en grej på YouTube från kanalen Crime Watch Daily.
Nice.
Och det hette alltså...
Jag vill bara säga en grej. Mm. Att jag tror att så här, det är ganska... Jo, jag har börjat researchen, det var det för känner jag.
Just det.
Vi får ju, jag tror inte någon skulle märka om vi gjorde en igen.
Nej, för...
Alltså, för vi får ju skitmycket tips om saker vi har gjort.
Ja, faktiskt. Och det är inte alltid bara att de ligger bakom betalvägg, utan det är... Nej. Liksom, vad sägs om att göra Fred Rosemary West? Man bara, avsnitt ett.
Exakt.
Men jag förstår ju också.
Och liksom no shade. Alltså,
nej, gud nej. Vi vet ju inte, varför ska de veta?
Nej men gud.
Men lätt hänt. Mm. Jag ska också säga att det här YouTube-klippet som jag kollar på, det heter alltså Married to a Monster. Ex-wife discusses serial killer Bobby Jo Long.
Pretty cool!
Vi börjar med bakgrund på honom. Bobby Joe. Han föddes 14 oktober 1953 i Canova, West Virginia.
Mm-hmm.
Och när han var liten så skilde sig hans föräldrar och han och hans mamma flyttade till Miami. Eller som Bettan säger, Jemami.
Jemami.
Han föddes med en extra X-kromosom. Det är en variant av Klinefelter syndrom. Och leder till främst infertilitet och små poorly functioning testicles.
Mm-hmm.
Och om jag har fattat det rätt så leder det till ovanligt mycket östrogen i kroppen.
Oh, det är en trist situation. Alltså det vet man ju själv från all PMS som man var tvungen att genomlida i livet.
Ja, alltså varför är både östrogen och testosteron är liksom mina hatgrejer i livet?
Ja, men alltså they suck so hard.
Så please, ta bort dem. Ja, det kan dröja innan man upptäcker att man har det här, för det kan vara ganska subtilt, men ibland är det lite tydligare. Till exempel så kan man bli svag i musklerna, dålig muskelkoordination. Jag tar åt mig nu, för man bara, menar du att vi kvinnor är svaga och har dålig muskelkoordination bara för att vi är östrogen? Ja, det var sidebar. Mindre kroppsbehåring, ovanligt stora bröst och ett lägre intresse för sex. Och sport. Nej, jag skojar. Inte sport.
Och teknik.
Ja. Och som du kanske hör så är detta någonting man främst märker i puberteten om de här grejerna.
Men säg igen vad man får av östrogen. Förlåt, men det var så spännande.
Ja, alltså inte östrogen. Jag menar det här extra X-kromosomen.
Ja, men var inte det att man får extra östrogen?
Alltså min gissning är att det leder till mer östrogen eftersom man får större bröst, muskelsvaghet, dålig muskelkoordination, mindre kroppsbehåring, lägre intresse för sex.
Ah, okay.
Och det här med små, dåligt fungerande testiklar.
Mm.
Hypogonadism. Så jag tänker antingen så är det östrogen eller så är det bara jättelite testosteron. Eller fuck do I know, jag är ingen läkare. Mm. Men intelligensnivån är oftast average i alla fall. Mm. Så det påverkar inte det. Utan det här är fysiskt. Om ni fattar vad jag menar. Nu åker vi. Hos Bobby Joe så ledde det i alla fall till att han fick ovanligt stora bröst för att vara en kille i tonåren.
Mm.
Och det blev han väldigt, väldigt retad för i skolan.
Mm.
Så någon gång i tonåren så genomgick han en bröstförminskningsoperation till följd av det här då. Kvinnor, vad tror vi om, vad tror vi han tyckte om dem som blivande seriemördare?
Jag tror att han tycker att they suck.
Mm. Inte ett fan. Om man säger så. Tror vi att det började med hans mamma?
Ja, alltså det får vi väl gissa på.
Mm, ja, men det gjorde det. Hon hette Luella. Och, alltså, så gulligt namn. Luella. Och hon var working as a waitress in a cocktail bar.
Nämen.
Och hon hade på sig då, citat, revealing outfits. Och hade multiple short-term boyfriends som hon tog hem då. Och det hatade Bobby Joe.
Vad betyder short-term boyfriends?
Ja, alltså på något ställe så stod det bara att hon tog hem och knullade med killar. Mm, och på ett annat ställe stod det short-term boyfriends. Och det kan ju vara att man är ihop i liksom några veckor, månader, I guess.
Yeah.
Så jag tog det.
Mm.
Men det, om hon kanske låg också mycket, who knows.
Men alltså, revealing outfits är så himla konstigt att ta med. Men jag fattar verkligen att det är skitjobbigt för ett barn om en förälder har väldigt mycket relationer som man får träffa.
Liksom. Ja, absolut. Det kan jag förstå. Men att han har liksom gått och stört sig på att hans morsa klassar håret också.
det är en helt annan grej.
Mm. Han ska ha sovit i samma säng som sin mamma tills han var 13.
Mm.
Det
var verkligen som att de hade en fin relation. Eller som att han bara behövde liksom kärlek och närhet.
Ja, kanske det. Eller så här, kände han liksom att han ägde henne. Who knows?
Man är 13, ett barn, herregud. Det är klart han känner att han äger henne. Eller liksom,
så
barn äger ju sina föräldrar på det sättet. Där man ska.
Ja. Men jag vet ju vad han gör sen, va? Så.
Ja, precis. Så du har en annan.
Jag är lite spoilad.
Ja.
Klassiskt nog så skadade han huvudet flera gånger som barn och ung. Första gången när han var 5 år gammal, då trillade han av en gunga och typ landade på huvudet, verkar det som. Mm. Och sen några gånger till. Men den allvarligaste verkar ha hänt senare när han var i armén, tror jag. Men innan dess så ska han hinna gifta sig 1974, när han var 21. Då gifte han sig med sin high school girlfriend Cynthia.
Jag tycker att få se en sån i alla fall, det var ju fint.
Ja. Ja, men alltså, det verkar också, jag ska verkligen säga, det verkar som att de hade ett fint förhållande till en början.
Mm.
Alltså ett normalt förhållande. Han var en bra man, beskriver hon själv. Och de levde ett vanligt liv tillsammans. Och inom ett par år så hade de fått en son och en dotter. Och var liksom en vanlig familj.
Mm.
Och sen fick han den här huvudskadan då. Det var en motorcykelolycka. Och han ska ha slagit i skallen rätt rejält.
Ja.
Och i och med det, berättar Cynthia senare, så förändrades han väldigt plötsligt.
Så obehagligt.
Jätte. Jag orkar inte det.
Nej.
Alltså, all that's interesting. Vad tycker du om den sidan? Är det en bra källa?
Jag vet inte.
Ibland tycker jag så, wow, vad utförligt de skriver.
Ja.
Och ibland så är det så här, men var fick ni detta ifrån?
Ja, det är väl olika vem som har skrivit och så.
Ja, så är det ju säkert. Just det. Det är ju ingen tidning. Utan det är jag fattar. För där stod det i alla fall. Ibland så kan det vara bara så himla juicy.
Mm.
För där, det var det enda stället jag såg detta på. Och där stod det att efter motorcykelolyckan så fick han en spirande besatthet av sex. Citat, even while in a body cast he managed to masturbate some 5 times a day while recovering in an attempt to relieve himself. Jag bara, okej. Okay. Så jag vet inte vad som kan hända, vad man slår sig i huvudet, men
nej, det känns lite också så här, varför, va? Vem har sagt det?
Jag vet.
Men det är... han, vem, alltså hur kul är det att ligga in i bodycast? Det är klart man får hitta på något.
Ja.
Så man har något att göra. Liksom.
Ja, eller hur? Ronka på bara.
Lite ronkig. Mm. Nej, men vad fan, det här var ju, det fanns ju inte, vet, på den tiden fanns ju inte Netflix och så.
Fanns inte liksom telefonen med massa olika spel i, utan det var Snake. Och nej, det var inte ens det. Detta var 80-talet.
Precis, du får spela Snake med dig själv om du fattar vad jag menar.
Ja, det var Snake. Self-Snake. Kallade vi det. Men då, efter den olyckan i alla fall, så ska han ha gått från att vara en kärleksfull man till att vara en overbearing boss of everyone. Enligt hans exfru, numera. Mm. Han tyckte att han skulle bestämma exakt vad Cynthia gjorde, vad hon åt, vad hon hade på sig och hur hon betedde sig.
Kvärbigt.
Mm. Och hon själv beskriver det som att så här, ja, alltså till en början så, jag var ung, jag gick med på det för jag tänkte, ja, det är väl så här det ska vara.
Ja, men tycker väl lite synd om man säkert också.
Ja, eller hur?
Jag lägger du och ronkar.
Hela dagarna. Kan inte vara kul för dig. Vad ska jag göra? Säg nu. Men, och så gradvis så gick det över då till mer och mer psykisk, verbal och sen fysisk misshandel.
Mm-hmm.
Och den blev värre och värre, och vid flera tillfällen så ströp han Cynthia så länge att hon förlorade medvetandet.
Herregud.
Mm.
En jävla escalation alltså.
Ja, alltså. Tänk att bara ha en normal man som man är lycklig med.
Ja.
Och sen så...
Sen trillar han ändå.
Ja.
Ja.
Och så blir han... Det känns för filmiskt.
Ja,
på något sätt.
Det är super weird.
Men samma med hjärntumör, att det kan ändra ens personlighet. Jag bara, nej, jag orkar inte att ens personlighet sitter i hjärnan.
Nej,
vad är det, jag vill bara gärna TB? Att den ska sitta i min själ.
Ja.
Om det går bra.
Ja, men gud, ja.
Mm.
Svin och bagret.
Ja. Droppen som fick bägaren att rinna över hände 1979 eller 1980. Då ströp han Cynthia så pass att hon förlorade medvetandet, och sen dängde han in hennes huvud i deras tv.
Oj.
Så att hon slog pannan i hörnet på tvn. Så hon fick ett stort sår i pannan. Och hon tuppade av då ju, och när hon vaknade så grät han och han bad om ursäkt och sa att han aldrig skulle göra om det. Men hon fick själv köra till sjukhuset.
Oj.
Och sy såret i pannan.
Jävlar.
Ja. Hur ledsen är man då?
Nej men alltså, helt otroligt omänskligt.
Mm. Och sen sa han också, when you drive yourself to get your stitches, if you tell them what really happened, I'll kill you when you get home.
Ja, perfekt.
Mm. Men jag är ju ledsen, jag ska inte göra om det. Jag har ju sagt, hur många gånger ska jag be om ursäkt?
Släpp det då, vad blir det till middag?
Jag ska döda dig. Nej, jag bara ska.
Gud. Obehagligt.
Jätte. När hon kom hem på kvällen från sjukhuset så låg han och sov. Och då gick hon och hämtade hans hagelbössa och laddade den. Och satte sig vid honom och riktade den mot hans huvud.
Mm.
Medan han sov. Och bara försökte komma sig för och skjuta honom i huvudet. För hon kände, hon säger själv att hon kände att någonting måste hända. Mm. Annars kommer hon och kanske också deras barn att dö istället.
Ja.
Men hon kunde inte göra det. Utan istället så begärde hon skilsmässa och tog kidsen och stack.
Mycket bra.
Mm.
Snyggt jobbat.
Men på grund av vad som skulle komma hända sen så har hon senare sagt att hon ångrar jättemycket. Att hon inte sköt honom i huvudet där och då.
Jo, men hade hon gjort det så hade hon inte vetat vad som kommer skall och då hade hon suttit i fängelse och ångrat sig.
Exakt, och då hade hennes barn inte haft några föräldrar och det hade varit fruktansvärt. Men man, jag tror det är mycket survivors guilt som pratar.
Gud, ja.
Året efter de skilde sig, 1981, så blev han serievåldtäktsman.
Ja.
Han fick artistnamnet. Alltså, jag vet inte om de kallade honom detta i media at the time eller om de har döpt honom till det efteråt eller så. Men han kallas i alla fall The Classified Ad Rapist.
Mm-hmm.
För alltså, Classified Ads fick jag googla upp. Det är typ rubrikannonser. Det är såna här små annonser med bara text. Och oftast så betalar man per tecken eller ord.
Ja just det, man kan skriva jag säljer en båt eller jag vill träffa någon eller så.
Precis. Och han kollade på sådana i tidningar och så hörde han av sig till säljaren och så åkte han dit då om det var en kvinna. Och om kvinnan var ensam hemma i huset så frågade han om han fick låna toaletten och där säger alla att han took out his rape kit.
Nej,
och sen våldtog han och rånade kvinnan i huset.
Mm.
Och stack. Och de här våldtäkterna begick han i Fort Lauderdale, Ocala, Miami och Dade County. Och det var mellan 1981 och 1984. Då ska han ha genomfört upp till 50 våldtäkter på det här sättet.
Shit.
Han ska ha åkt dit för någon av de här under det första året. Och det ska ha blivit rättegång och han blev dömd. Men sen så överklagade han eller ansökte om ny rättegång eller någonting på något sätt. Det står lite olika, men på något sätt så friades han.
Mm-hmm.
Eller så lades det ner. Det verkar så konstigt. Bara, han ansökte om ny rättegång och så fick han det. Och sen blev det inget. Typ.
Oh, fan vad weird.
Det känns väldigt mycket som att det bara rann ut i sanden.
Ja.
1984 flyttade han till Tampa. Där han brukade köra upp och ner längs med Nebraska Avenue i Tampa.
Mm-hmm.
Och där var det många klubbar och barer. Och det var mycket personer som sålde sex där.
Mm.
Och det var i Tampa som hans sex crimes eskalerade till mord.
Men förlåt, jag vill bara säga en grej. Mm-hmm. Alltså om det är så att han liksom var en fin man, allt gick bra. Sen så slog han i huvudet och blev då den här andra vidriga delen av sig själv.
Mm.
Vad har det med saken att göra att hans mamma hade mycket urringade grejer och var ihop med olika män?
Jag vet. Det är det jag känner också. Att så här, bara det att vi vet om det.
Mm.
Så är det väl han som har sagt det då. Att hon hade utmanande kläder. Och att hon tog hem massa killar. Och jag sov i alla fall i hennes säng tills jag var 13. Man bara, men varför säger du det då om det var?
Ja, men det känns som att det kommer från någon som är dum. Eller liksom, förstår vad jag menar? Alltså att det kommer liksom från hans sjuka huvud. Inte från något sådär verkligt.
Mm. Sen kan det väl vara, om jag bara spekulerar, att han har burit på mycket agg. Dels för att han blev retad då för
den här
kromosomgrejen. Och också kanske för sin mamma. Eller att han var arg på sin mamma för det där. Och sen så att det liksom, att hans impulskontroll skadades på något sätt av olyckan. Det vet man inte.
Nej, visst.
Men ja. Det känns ju inte, men just, eller hur? Just det gör ju att det känns något som har legat i honom hela tiden.
Ja, eller i alla fall som att så här, det kom av outside trauma, inte att liksom hans uppväxt var så dålig eller liksom att han, förstår du vad jag menar? Kanske inte att det kommer från honom utan att det kommer från skador.
Mm-hmm.
Liksom.
Jag vet inte.
För så brukar, alltså det är ju det man hör, att alltså folk blir ju helt annorlunda när de får så här framlobs tumörer och sånt.
Mm-hmm.
Att de liksom blir, ja man kan plötsligt bara stå liksom ja men jerk off in public och liksom begå yeah. övergrepp på barn och sånt där.
För att ja, men det, är
bara,
mitt läskigaste...
det har aldrig levt i dem innan, du bara liksom
mm.
att de blir en annan.
Eller som i Ally McBeal när Billy får en hjärntumör och blir alltså världens största sexistgris. Bara.
Exakt.
Och alla bara, gud vilken weird livskris han har. Och sen så bara är det en hjärntumör.
Mm. Mm.
Men det är ju ja, fiktion.
Jag bara menar att det lät lite som att det fanns massa olika spår.
Mm.
Mm.
Så kan det ju vara också. Att man har lite teorier, men vi kör alla. För att vara på den säkra sidan.
Visst.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så, han är i Tampa. Och nu ska han börja mörda.
Mm.
Och han targetar då kvinnor som var utsatta. Antingen genom att de sålde sex. Eller bara gick själva på kvällen. Och han fick dem på något sätt att gå in i hans vinröda 1978 Dodge Magnum.
Mm.
Där han våldtog dem. Och sen körde han dem till ett öde ställe. Alltså rural. Jag kommer inte på vad de bra översättning på det, men du vet.
Men rural är så bra, men liksom ställe på landet. Ja. På vischan.
Ja, vischan, tänker jag. Ja. Och där ströp han dem, förutom ett par undantag. Och sen lämnade han dem där. Och det var många som lämnades bundna i, citat, grotesque positions.
Men.
Mm-hmm. Så jag tar de här i ordningen sen de hittades. Den första av hans offer som hittades var 19 år gamla. Flagg, för att jag kanske uttalade detta helt fel, men Nien T. Long hette hon och hon kallades Lana. Hon jobbade på Nebraska Avenues Sly Fox Lounge som var en strippklubb.
Mm.
Och 13 maj 1984 så hittades hennes kropp på ett fält. Hon var bunden med en sladd runt halsen. Och under hennes kropp låg en vit skarf knuten i en knut.
Mm.
2 veckor senare hittas kroppen som tillhörde Michelle Sims. Hon var 22 år gammal. Hon var former beauty contestant.
Mm-hmm.
Hon jobbade som receptionist. Och så har de skrivit, but was reportedly also a drug user and involved in sex work.
My God.
Okay.
Hon jobbade som receptionist, ja. Hon jobbade med lite olika grejer, släppte.
Det är väldigt mycket tidigt 80-tal i den här historien. Så hon jobbade som receptionist, men jag hört att hon knarkade. Så,
jag har hört att hon hade fattar. Väldigt svårt i livet också, så att jävla hora i alla fall.
Ja, då blir man ju mördad, det är ju så det är. Hon hittades nedanför ett overpass på Interstate 4, och hon var också naken och bunden. Hennes hals var uppskuren. Och hennes kläder låg bredvid henne. Så de här två var i maj. Den 24 juni hittades 22 år gamla Elizabeth Loudenbacks kropp i en apelsinlund. känns så himla... Apelsinlund, alltså,
det är så vackert.
Låter så idylliskt.
Ja.
Mysigt. Och så kommer det... Jag, på något sätt blev jag bara så här... Nej. Mm. Så att det skulle vara värre än de andra. Men du vet.
Mm.
Hon jobbade på fabrik. Hon hade inte sålt sex. Utan var bara på fel plats vid fel tillfälle. Precis som de som sålde sex hade varit. Men ja. Mm. Elizabeth hade gått på Nebraska Avenue på kvällen den 8 juni. Och där hade hon blivit kidnappad av Bobby Joe. Roligt, jag har råkat skriva fel här så jag skrev Booby Joe.
Och 100% att han kallades för det när han gick i skolan.
Ah, nej! Oh,
here comes Booby Joe!
Ja, ah, det tänkte jag inte ens på. Booby Joe Long.
Oh, fuck that guy.
Oh.
Okej.
Okay. Verkligen. Ja. Elizabeth hade varit påklädd, men hon hade blivit våldtagen och strypt. Och vid det här laget så hade man ju känt på sig att det var samma gärningsman som låg bakom dem här. För det var ju ganska lika MO. Nu kan man också bevisa det rättsmedicinskt. För på Michelle Sims och Elizabeth Laudenbergs kläder och på den vita skarfen under hon som kallas Lana hittade man små, små röda nylonfibrer.
Mm.
Och man sa förmodligen är det från en röd heltäckningsmatta, tänkte jag länge, men sen så slog det mig att det kanske är fan i hans bil.
Mm-hmm.
Så tyget i hans bil borde det vara.
Okay.
För att det beskrivs ju bara att han tar in dem i deras bil och sen kör han iväg dem.
Just
så det.
Det
var lite svårtolkat. Men det var jag tror.
Mm.
Nästa att hittas var 18 år gamla Chanel Williams. Hon hade sålt sex och blivit kidnappad från Nebraska Avenue. Hon också... Vet,
18 år gammal.
Alltså jag vet.
Det är inte många år.
Nej. Chanel. Hennes kropp hittades den 7 oktober. Hon var lite annorlunda från de andra. De andra hade varit hyfsat lika varandra i både liksom bakgrund och MO. Men Chanel var den enda personen som han mördade som var svart. Och hon hade inte heller blivit bunden. Och hon hade mördats genom... att bli skjuten.
Mm-hmm.
Så det var lite förvirrat, men man letade ändå efter de här röda fibrerna och jojo, de var där.
Mm-hmm.
Jag tror att det känns som att man snörde in lite på det här Mindhunter-grejen då med FBI och profiling och seriemördare mördar ju ofta bara från en etnisk grupp. Så då var de så här, va?
Ja,
detta,
det för egentligen känns... har ju det blivit motbevisat ganska många gånger väl?
Ja, för jag tänker att det är väl mest att man letar på samma ställe efter sina offer. Till exempel på Nebraska Avenue och letar efter ensamma kvinnor liksom.
Ja, för det kan ju vara, men det där är väl lite mer som folk är mest. Vissa har en väldigt tydlig typ, andra har det lite, andra har det inte alls.
Ja.
Alltså det är inte, ja du vet vad jag menar.
Mm.
Ja, varför är du ihop med en rödhårig kille? Din förra kille hade ju mörkt hår. Alltså den.
Mm. Ja, och lite på samma sätt som att man är så... Ja, han hatade ju kvinnor som sålde sex, för det var de han mördade. Han bara, ja. Mm. Och så var det också de som var mest utsatta. Och lättast att komma undan med. Och väldigt tillgängliga mycket för på, creepy dudes.
Det finns en serie från Motiv nu. Jag ska inte säga något om deras bakgrundsjobb i övrigt, för det kan säkert vara bra. Jag har bara lyssnat på några avsnitt som pratar om huruvida Ulf Olsson var skyldig och eller ensam skyldig och sådär.
Mm.
Och då, i alla fall så säger han att det är liksom, varför kopplar man ihop de här två morden på Jannica och Helene? Helene var ett litet barn och Jannica var vuxen och sålde sex.
Mm.
Och att han säger att det är så himla ovanligt att mördare har liksom mördaroffer så. Alltså, det skulle vara ett barn. Och det är det ju inte, det är skitvanligt. Alltså det är ju det är bara för att exakt det som är grejen som du säger. Alltså, vill man mörda någon så tar man det som är mest, den som är mest utsatt.
Mm.
Ja. Och där har vi barn och prostituerade.
Ja, visst. Ja. Då tar man väl de som kan tänkas hänga med.
Exakt.
Under hot eller under lur. Liksom.
Ja.
Eller, ja.
Mm. Ja, hur som helst. Jag vill bara liksom, att det där känns som att det går så mycket olika typ, rykten eller teorier i vad som typ, vi vet är rimligt att förvänta sig. Men det där vet vi faktiskt inte så mycket om.
Mm, just. En vecka efter att Chanel Williams hittas 28 år gamla Karen Dinsfriend. Också i en apelsinlund.
Gud vad många. Ja. Alltså, herregud vad han jobbar på.
Verkligen. Det här är femte.
Oh, jävlar.
Karen hade också sålt sex på Nebraska Avenue. Och man kunde se på hennes hals att hon varit bunden. Och sen hade hon blivit misshandlad till döds. Och nästa att hittas var Kimberly Harp. Hon var 22 år gammal och hennes kropp hittades 31 oktober vid vägkanten av US 301 North. Och det här mordet knöts inte till Barbie Joe förrän senare. Så under de första 8 månaderna i Tampa kidnappade, våldtog och mördade Barbie Joe minst 10 kvinnor i Tampa Bay-området.
Jävlar.
I Hillsborough och i Pasco.
Han går från 0 till liksom 100. Eller hur? Mm. Förlåt att jag har berättat. Men...
Verkligen. Sån jävla... Det känns ju också som att ja, nu har hon skilt sig från mig så nu får jag börja våldta. Ja, det här var ju kul. Let's take it further. Nu får jag börja mörda. Det känns verkligen så här... Det är så många på så kort tid. Det känns verkligen som att han bara nu kör jag.
Ja. Let's do this.
Mm. Jag har inte gått igenom alla offer än, för jag tar dem i ordningen som de hittade, som sagt.
Mm.
Och det tog ofta lång tid innan man hittade dem. Dels för att de togs till väldigt off-platser då, och ofta blev insläpade i skogen. Och dels kanske för att man inte letade jättenoga efter några av de här kvinnorna. Gissar jag bara.
Ja.
Om man anmäler sig som försvunnen och till exempel säljer sex. Och så får polisen höra det. Och de bara, ja men hon har kanske bara dragit helt frivilligt.
Hon kanske har history of substance abuse.
Ja, förmodligen. Och kropparna var ofta väldigt nedbrutna liksom, och hade legat länge i vegetation. Det är kul att kvinnor är ju nästan alltid de som targetas av seriemördare. Mm. Och ändå säger alltid tuffa killar så här, varför är tjejer så besatta av mord? Tycker de det är sexigt eller? Så att man läser detta och bara, ja men... Visst, det kan vara personer som säljer sex och polisen ser det som en risky lifestyle. Men det är också en tjej som går hem själv.
Mm.
Och bara tänker kanske få gå hem från sitt jobb. Eller dyligt.
Mm.
Och då är liksom slutsatsen. Ni tycker det är skitsexigt när folk blir mördade.
Det är så väldigt märkligt. Man bara, fick jag en liten insyn i hur du funkar nu i huvudet? Eller är det obehaglig? Vänliga sluta.
Det är nästan som att det är ett också som saknas. Tycker ni också? Det är sexigt när folk blir mördare. Eller jag menar, tycker ni
det? Det känns i alla fall.
Du bara gjorde jag spegel på dem. Mm. Spegel du gjorde. Under den här tiden så fortsatte han också med sina classified ad rapes. Alltså att leta upp kvinnor i annonser och åka hem till dem och våldta dem. Så det slutade han liksom inte.
Gud vad märkligt. Eller förlåt, jag vet inte, kanske låter helt, men det låter supermärkligt.
Ja, för det kändes ju verkligen som ett kapitel.
Hur hinner han ens med? Liksom? Ja,
för och det att kändes han så himla mycket som ett kapitel som trappades upp till att nu ska jag äntligen börja mörda. Men det är liksom en helt separat sidosyssla, känns
det
som.
Det är som han bara, det är som att han liksom, man behöver både lunch och middag. Fan vad bortligt.
Ja.
Mm.
Nu ska vi prata lite om Lisa McVeigh. Och 1984 var hon 17 år gammal och hon bodde i Tampa. Och hennes tidiga liv hade inte varit toppen, om man säger så. Hennes mamma hade varit alkoholist och knarkis. Hon har själv sagt att hennes liv var fruktansvärt från det att hon var 2 år gammal.
Man älskar det.
Mm. Fysisk, emotionell och psykisk misshandel. Numera var mamman hemlös. Lisa hade varit lite fram och tillbaka i fosterhem. När hon var 14 så hade hon skickats till sin mormor för att bo där tillsammans med mormons kille. Men där slutade inte the abuse. Hennes mormors kille utnyttjade Lisa sexuellt. Han hotade henne med pistol och våldtog henne. Och det pågick från det att hon flyttade dit när hon var 14 till, ja, fortfarande. Nu var hon 17 år gammal och det har inte slutat.
Jävlar.
Lisa jobbade då på ett Krispy Kreme. Och den 3 november 1984, klockan 2 på natten, eller morgonen, hade hon jobbat klart och hon cyklade hem. Och hon hade då bestämt sig för att hon orkade inte mer. Så hon tänkte ta livet av sig när hon kom hem. Men medan hon cyklade hemåt mot sin mormors hus så körde en bil bakom henne. Och föraren tutade en massa. Men Lisa, som förmodligen blev rädd, bestämde sig för att bara ignorera den. Inte titta bak.
Yep.
Som man gör när man bara, du kanske går snart. När hon inte hörde bilen mer så tänkte hon att nu har den väl kört iväg. Så hon vände sig om för att kolla. Men då hade föraren bara parkerat bilen vid vägkanten och var på väg fram till Lisa.
Nej.
Och han kom fram till henne och slet ner henne från cykeln och riktade en pistol mot hennes huvud och tvingade henne att gå in i bilen. Och där tvingades hon klä av sig och hon blev bunden och han satte ögonbindel på henne. Hon säger i efterhand att hon inte visste vad det var som fick henne att göra det, men när han band för hennes ögon så spände hon käkmusklerna jättemycket. Så när hon hade ögonen förbundna sen, när han var klar med det, så slappnade hon av i käkmusklerna. Och då satt ögonbinden lite lösare.
King. Jävlar så. Alltså.
Hur får man ens den reflexen? Alltså, hur kan man vara så? Hur kan man bara få den snabba, snabba tanken? Helt otroligt. Så hon kunde se lite ovanför och nedanför ögonbinden. Och hon tog in så mycket som hon bara kunde av vart de körde. Och hon la allt hon såg och allt hon kände och allt hon kände lukten av på minnet.
Mm.
Hon var livrädd, såklart.
Ja.
Och hon säger att det enda hon tänkte hela tiden var att jag är inte redo att dö. Jag vill leva. Och hon var livrädd för att han skulle döda henne. Och här är det också så dumt för alla dokumentärer och texter om det. Bara så, hon tänkte ta livet av sig, men nu ville hon plötsligt inte bli kidnappad och våldtagen och mördad. Är inte det lite konstigt? Alltså det är inte som att de tvivlar inte på henne, men det är väl en ton av sjukt ändå att hon ville dö, men nu vill hon inte längre dö.
Det är så självklart hur det funkar. Det är liksom helt knäpp.
Alltså det är egentligen helt fantastiskt att hon ville liksom dö, för hon har haft ett fruktansvärt liv, men nu ville hon inte bli mördad.
Det är nästan... Ja.
Det säger ändå någonting.
Jag vet inte vad, lite ironiskt.
Ja. Ja, men det är typ som att de vill säga irony. Men nej, det är inte det. Det här är såklart en helt annan sak. Det är inte som att om man är jätteolycklig eller deprimerad eller vill ta livet av sig så kommer någon att försöka mörda en och man bara, gud vad skönt. Då slipper jag göra det själv.
Vet du vad jag har haft på min to-do-list hela dagen?
Ja, vad skönt. Absolut inte.
Nej.
Men hon var jävligt smart och hon tänkte att jag måste få honom att känna att han har kontrollen. För det är det han vill ha. Så vad han än sa till henne att hon skulle göra så gjorde hon det. Och hon pratade bara när han tilltalade henne.
Mm.
Och obs, ni vet ju, men jag förtydligar ändå att det är inte osmart att inte göra det här som hon gör. Utan det är bara... Hon är jävligt snabb i huvudet och också att det är tur att det funkar. Och inte alla hade kunnat reagera så här. Jag är i chock när jag läser hennes tankegångar. För det är så, hur kommer du på det?
Och hon har varit utsatt för sånt här hela sitt liv.
Det är faktiskt det hon säger också. Att senare så säger hon, alltså det är så sinnessjukt. Men hon säger att jag är glad att han valde mig och inte någon annan 17-åring som inte hade samma erfarenhet av abuse som jag hade.
Jag älskar henne. Jag älskar henne så mycket. Jag vill bara ta upp henne och ta hand om, alltså du vet, jag vill bara, nej men alltså så,
bara att kunna säga den meningen.
Ja.
Är sån, wow.
Mm.
Hon såg då lite under ögonbinden sådär att han tog in henne i ett lägenhetskomplex och hon såg att han var vänsterhänt, la det på minnet. Hon räknade att det var 19 trappsteg när de gick upp för att komma till hans lägenhet. La det på minnet. När han tände så kunde hon se snabbt att han hade kort brunt hår. La det på minnet. Han tvingar henne till sängen i lägenheten. Och där är hon fast. Och under pistolhot blir hon våldtagen och torterad i 26 timmar.
Men alltså, du vet...
Och hon lyckas flera gånger liksom kolla lite under och över ögonbinden och hon ser att han har ärr efter akne i ansiktet och att han har en liten mustasch. Vid något tillfälle så fick hon använda toaletten och då passade hon på när hon var där inne att liksom känna sig runt i rummet och röra vid så mycket hon bara kunde.
Mm.
Toasitsen, toalettstolen, duschdraperiet, väggen ovanför duschen, spegeln och sånt. För att lämna sina fingeravtryck över hela badrummet. Det hon tänkte då var att polisen skulle kunna identifiera henne om hon dog.
Alltså.
Och vid något tillfälle så började de prata med varandra och hon började prata väldigt mjukt till honom och frågade, ja, men väldigt vänligt liksom, och frågade, vad har hänt med dig i ditt liv som gör att du vill skada mig? Och han klagade över att så här, jag har precis gått igenom en jobbig skilsmässa och jag tar hämnd på kvinnor nu. Och hon är liksom bara, hon pratar med honom som sa, åh gud vad jobbigt, förstående.
Hon är 17, alltså ja. hur?
Please. Hon berättar
bara, att han ens bara, ja men jag kanske kan lätta mitt hjärta för dig då.
Mm. Nej men det kommer att bli ännu sjukare, hans Köpte liksom.
Mm.
Ja. Hon säger också att hon är enda barnet och att hennes pappa är jättesjuk så hon tar hand om honom och hon måste ta hand om honom för han har ingen annan som kan göra det. Så hon hittar på en liten historia liksom.
Snyggt, hon vet för precis vad sådana att lyssna på.
Mm, visst.
Kvinnor som är omhändertagande, oh, det är det enda som är värt någonting.
Visst, ta hand om en man, fan vilken king, då kanske du kan ta hand om mig med. Och det sa hon ju liksom då för att han skulle förstå att han kan inte mörda henne för då har hennes pappa ingen.
Mm.
Och det är så smart för hade hon sagt min mamma så hade hon varit så öhatande kvinnor.
Mm.
Hon kan la döda. Och det här fortsätter då som sagt 26 timmar till sen eftermiddag på dag 2. Och då frågar han henne vad han ska göra med henne. Och hon bara, listen, I could be your girlfriend. Och hon säger, vi behöver inte berätta för någon hur vi träffades. Vi kan hitta på någon annan, någon fin historia om hur vi träffades. Och jag lovar att jag inte kommer såra dig. You seem like a pretty nice guy. För hon tyckte det på riktigt. Nej, jag skojar bara. hallå, skratta.
Nej, men jag skrattade, gud.
Hörde du inte? hallå, skratta. Det är någonting som är söndag, för jag hör inte.
Jag sa något fruktansvärt. Du måste skratta nu. Nej, men helt med. Jag tycker också att det är så jävla spännande att hon liksom har fattat psykologin.
Mm.
Eller det är spännande, det är det som är så jävla fruktansvärt med vad hon har gått igenom.
Det
för det där är ju något man annars lär sig ganska sent genom att typ läsa, alltså typ så här, våldtäktsmän tycker typ så här, de fattar inte alltid, eller de tror att du och jag har någonting mellan oss nu.
Mm.
Det är inte bara jag som har gjort något fruktansvärt med dig.
Eller hur? Och det, ja men verkligen, att tänka på så här, hur kan hon veta detta? Just det.
Mm.
Det är så hon kan veta det. Och det är så jävla tungt. Mm. Men det, hon säger det själv också. Att så här, jag har varit med om mycket fruktansvärt. Detta är inte direkt citat. Mycket fruktansvärt, men det räddade mitt liv. I den här situationen.
Mm.
Så hon är så, you seem like a pretty nice guy. Lalala. Och hon själv berättar sen då att whatever he was doing to me, I had to show that he had control and I respected him. Oh, alltså jag får så hög puls av att prata med, om detta för att ja. det måste vara så fruktansvärt, alltså vilket våld man måste göra mot sig själv liksom.
Gud, ja.
Vad man själv känner i den situationen. Och sent den kvällen då, tidigt på dygnet den 4 november, så låter han henne klä på sig igen och leder henne ut. På vägen ut ser hon en röd heltäckningsmatta. Det var detta som gjorde mig förvirrad.
Mm.
För jag vet inte om
de andra kanske har tagit hit också, eller så har han sådana på sig, så att det transfers.
Ja, exakt. Det kan ha varit att han har tagit de fibrerna till bilen.
Mm.
Ja.
Bara ut dem med tickledesly varje kväll.
Eller, jag måste ut och strössla fibrer. Mina nylonfibrer. Han släpar henne ut till bilen och in i bilen. Och först så kör han en kort bit till en bankomat. Och Lisa säger att hon hörde hur han tog ut pengar från bankomaten. Och så såg hon också från under ögonbinden så såg hon ordet Magnum på instrumentbrädan.
Mm.
Och det finns bara på en modell av den här Dodge. 1978-modellen.
Shit.
Så delar hon på minnet. Och sen så körde han vidare lite längre och sen stannade bilen. Och han sa till henne, jag vet att du kommer gå till polisen. Men du ska beskriva för dem, alltså raka motsatsen till vad du tror att jag är och hur du tror att jag ser ut.
Mm.
Du kan ju säga motsatsen till dem. Och hon bara, okej, det ska jag göra. Sen ger han henne en kram. Och han säger att han tänker låta henne leva på grund av hennes sjuka pappa. Mm. Säkert. Det är ju 100% för att hon har sagt att de kan vara ihop nu.
Herregud.
Och så sa han till henne att gå ut ur bilen då. Och,
du måste genom, förlåt, men du måste genom en känsla av makt också kunna bestämma det.
Mm. Visst.
Eller hur?
Verkligen. Toppen känsla.
Mm.
Så himla sjukt att hon har övertygat honom om att så här, jag är inte sur.
Jag är bara besviken.
Nej, jag är inte ens det. Jag är din tjej. Sinnessjukt. Så sa han då, gå ut ur bilen och ha kvar din ögonbindel i 5 minuter till. Och sen körde han iväg. Och när hon sen tog av sin ögonbindel så beskriver hon att hon såg ett jättestort ekträd. Och hon bara, det var så himla... Att hon bara fyllde som så himla fin känsla. Så, I had wanted to die before and now I wanted to live. Och att hon liksom, det var som en symbol för att så här, nu kommer en ny gren i hennes liv liksom.
Ja.
Och hon kände så här, shit, jag har fått en andra chans i mitt liv. På något sätt så tog hon sig hem. Jag har bara läst detta på Wikipedia. Mm. Men där stod det att när hon kom hem så fick hon stryk av sin mormors pojkvän. Och blev förhörd i 5 timmar om var hon hade varit. Och till slut så trodde han på henne vad hon berättade hade hänt. Och då fick hon ringa polisen.
Han måste tyvärr dö.
Mm. Alltså, dö genast. Jag blev så, det är så jävla äckligt. I alla fall, hon kom till polisen och berättade allt hon hade lagt på minnet. Så här, trappstegen i huset, typ vilken riktning hon trodde att de hade kört. Färgen på bilen, ordet Magnum på instrumentbrädan.
Mm.
Den röda mattan. Och hans utseende. Och så berättade hon då att han hade använt en bankomat precis innan hon hade släppts.
Mm.
Och hennes fingeravtryck är i hela hans badrum. Man tog lite tester på hennes kläder och det visade samma röda nylonfibrer från mattan som hade hittats på alla de här tidigare mordofferna. Varför hon? Det är så sjukt. Lisa hade ju inte en tanke på att det här var den här seriemördaren som hade härjat.
Nej.
Som hade tagit henne.
Tänk när man inser det.
Alltså... Mm. Polisen skaffade fram en lista på alla 1978 Dodge Magnum owners i Hillsborough County. Och så tog de ut register på alla som hade tagit ut pengar på bankomater i norra Tampa. Och så jämförde man de listorna. Och man kunde hitta en som hade en 1978 Dodge Magnum och som hade använt en bankomat vid 3 på morgonen den 4 november. Och det var Bobby Joe Long.
Alltså Booby Joe Long.
Så jävla enkelt men också så snyggt. Bara en lista, boom, klar. Mycket nice. De övervakade honom i 24 timmar. Jag vet inte riktigt varför. De tyckte kanske det var kul. Och sen så grep de honom den 16 november utanför en biograf. Och då blev han åtalad för sexual battery and kidnapping of Lisa McVeigh.
Gud fan vad snyggt.
Ja.
Lisa.
Och man hade ju då det här fiberbevisen som kunde länka honom till de flesta av hans offer. Men det fanns också flera andra typer av forensiska bevis.
Bra, för fiber är ju sådär ändå.
Precis. Mm. Det fanns andra grejer med kläder, det fanns sperma och ligature marks och knutar och sådär som tydligen var lite speciella.
Mm. This looks like it's a boob knot.
Ja. Perfekt, snöa in på detta.
Kan inte sluta.
Ja. Under förhör så erkände Bobby Joe först bara brotten mot Lisa McVeigh och nekade till morden. Men när han hörde att polisen hade jättemycket bevis, framförallt det här med fiberna, så erkände han.
Mm-hmm.
Så i slutet av förhöret så var han åtalad för 10 mord och brotten mot Lisa McVeigh. På vissa ställen står det också att han erkände upp till 50 våldtäkter då.
Jävlar.
I november 1984, efter att han har gripits, så hittas ytterligare 4 kvinnors kroppar vars död han var skyldig till. Den 6 november hittas 18 år gamla Virginia Johnson. Det fanns bara skelettdelar kvar då, men man hittade en sladd som hade använts som rep. Man hittade också de röda fibrerna. Sjukt nog, alltså hela hennes kropp har brutits ner, men röda fibrerna är kvar.
De där röda fibrerna ska in, det har han bestämt sig för bara.
Jajamän. Och 12 november hittas 21 år gamla Kim Swan. Hon hade också varit en dansös på The Sly Fox Lounge. Och hon hade ligature marks på hals och runt handlederna. Och de röda fibrerna var där också. 16 november hittas 21 år gamla Vicky Elliott som hade försvunnit 7 september. På väg hem från sitt jobb. Hon jobbade på The Ramada Inn där hon var en servitris. Och hon hade blivit strypt till döds.
Ty fan, för hennes familj får reda på det.
Och 22 november hittas hans första offer.
Oj!
Ja, 20 år gamla Artis Wick, hon kallades Ann. Hon ska ha lyftat från Gas City, Indiana till Tampa. Hon var förlovad och hon ska ha blivit våldtagen och strypt till döds den 27 mars 1984. Mm. Fattar chocken också nu för Cynthia när hon får reda på att hennes man som hon funderade på att skjuta i huvudet är den här The Tampa Murder.
Ja, så jävla märkligt.
Mm.
Och för alla så här, alltså alla som har blivit av med, alltså någon har försvunnit som de bara inte har hittat än. Och du vet, deras otroliga skräck för att det måste ju vara seriemördaren. Tänk om det. Får inte tänka det. Alltså bara, jo men det var det.
Barbie Joe ska ha ringt sin exfru sent en kväll från häktet. Mm. Och ska ha sagt till henne då, you know the girls in Tampa? Och hon bara ja. Och hon hörde direkt på hans röst att någonting var väldigt fel. Så hon tänkte, ah shit, han har kanske haft en flickvän som har blivit mördad av den här seriemördaren i Tampa. Mm. Men då säger han bara, I killed them. Och hon bara, va? I killed the girls in Tampa. Och så bad han henne säga till deras barn att han hade dött i en bilolycka eller att han hade blivit mördad. För han ville inte att de skulle veta det.
Ja, en sista tjänst bara. Kanske inte. Kanske inte bara att jag ljuger för mina barn för din skull.
Nej, eventuellt inte.
Det är audacity av sådana människor ber om en tjänst.
Alltså, okej, att jag har gjort de här fruktansvärda sakerna, att jag har våldtagit över 50 kvinnor och mördat 10 kvinnor och kidnappat en och liksom hållit henne i 26 timmar. Men mina barn behöver inte veta det. De kan väl minnas mig som en skön kille?
Mm.
Nej.
Du kan väl helt enkelt omkring med den här livslögnen? Snälla.
Ja.
Snälla.
Fan, kom igen Cynthia. En grej kan du väl göra.
Mm.
23 september 1985 så plidade han guilty i någon slags deal. Eller, jag vet inte fan. Nej, han erkände sig skyldig till sina brott mot Lisa McVeigh och till 8 punkter av first degree murder och kidnappning och 7 punkter av sexual battery. Mm. För det dömdes han till 28 livstidsstraff. Ovanpå det fick han för morden på Michelle Sims och Virginia Johnson 2 dödsstraff också.
Mycket bra.
Så det blev,
det är helt sjukt. Men...
Ja. Så det blev death row under lång tid. Ja. Och han var länge den fånge som har suttit längst tid på death row. Efter en massa försök att överklaga dödsstraffet så avrättades han till slut den 23 maj 2019 med dödlig injektion.
Mm-hmm. För ganska nyligen. Han missade precis covid.
Ja.
Pandemin.
Gud, det jag kommer att tänka på. När man var liten och millennieskiftet närmade sig. Då var man ju så, jag var så jävla taggad på det. Det kändes som det största man fick vara med om. Och min farmor dog 99, året innan.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag frågade min pappa. Bara, tror du att farmor är ledsen för att hon missade millennieskiftet? Och pappa bara, nej du, det tror jag inte hon brydde sig så mycket. Jag bara, okej.
Okay. Gulligt om det jag bryr dig.
Jag brydde mig bara om millennieskiftet.
Det är ditt millennieskifte.
Millennieskiftet är som min farmor.
Mm.
Ja. På avrättningen så var Lisa där. Och också en annan överlevare som heter Linda Nuttall.
Mm.
Linda var 33 år gammal då. Hon var en av de här classified ad rapist offerna då, 1984. Jag vet inte jättemycket mer om hennes historia, men hon hade då blivit våldtagen i sitt hem.
Fy fan.
Mm. Och det var också efter att han hade begått sitt första mord.
Jävlar.
Så för henne måste det också vara, ja, för alla hans offer såklart.
Men alltså.
Sjuk känsla och bara, okej, så han hade börjat sin killing spree.
Ja.
Och jag lever. Ja. Runt 25 anhöriga till hans offer var också på plats på avrättningen. Och Lisa och Linda satt längst fram båda två. Lisa sa efteråt, I wanted to look him in the eye. I wanted to be the first person he saw. Unfortunately, he didn't open his eyes. Hmm. Och på frågan om han hade några sista ord så sa han nej. Man bara, okej, det är ett ord, men visst. 1994 så hade Lisa börjat jobba på Hillsborough County Parks and Rec. Mm-hmm. Och då hade hon vid något tillfälle anmält ett inbrott på kontoret. Och polisen som kom dit då för att ta uppgifter från henne hade sagt till henne, you got the attitude to be a cop. Ever thought of that? Mm-hmm. Så 1999 så blev hon transferred to the Hillsborough County Sheriff's Office och jobbade som dispatcher. Och så blev hon en reserve deputy. Och sen gick hon Police Academy och blev deputized 2004. Och hon jobbar nu på samma avdelning, på samma kontor som satte dit och grep hennes kidnappare och våldtäktsman.
Fan, vad coolt.
Mm. Hon specialiserar sig på att jobba mot sexualbrott och att skydda barn. Och hon jobbar också som en middle school resource officer och använder sin, vad hon har varit med om, för att lära elever hur man kan hantera potentiellt farliga situationer.
Shit.
Och på frågan varför hon ville bli polis så sa hon, because I wanted to help myself. No one would ever hurt me again on my watch.
Ändå alltså, fint. Otroligt fint.
Mm.
Ja, det där var ju en liten ljusglimt.
Ja.
I det extrema mörkret.
Det är så kul. Jag sökte liksom på, jag kände för en survival story. Jag bara, åh, det här. Fy fan vad sjukt. Och sen så, det är ju inte en survival story. Egentligen, nej. Det är en person som har överlevt. Det är 10 som har dött. Alltså 50 som har blivit våldtagna, minst.
Ja.
Men det är i alla fall en person. Som.
Ja, det är så svårt när man bara, oh, spännande. Sen bara, åh nej, vad du dykt ner i nu?
Insåg liksom att man kan inte vara överlevare till en seriemördare utan att någon har dött.
Ja, precis.
Det är ju inte så det funkar.
Tyvärr. Tyvärr.
Men otroligt. Det var Barbie Jo Long och Lisa McVie.
Tack för detta, Elinor.
Mange tack.
Det var en otrolig historia.
Mm.
Och tack alla som lyssnar. Ni är bäst.
Mm. Glöm inte att prenumerera på våra bonusavsnitt som släpps en gång i veckan.
Just det.
Varje torsdag.
Varje torsdag. Gå in på vår hemsida så får man se vad jag gör.
Jajamän.
Men vi hörs igen nästa vecka, eller så hörs vi på torsdag.
Så gör vi. Hej då!
Puss, puss. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.